Jag får tacka så mycket för att jag får komma hit och fira gudstjänst med er idag. Det är några ansikten här som jag känner igen sedan igår, men annars så tror jag faktiskt att det är första gången, förutom då igår, som jag är här i Frista. Gunilla Ekpomosa heter jag och jobbar alltså på Ekumeniakyrkans nationella kansli med ansvar för våra kyrkorelationer och samarbetsorganisationer då i Mellanöstern. Och så jobbar jag också med mänskliga rättigheter med inriktning mot religionsfrihetsfrågor. Så det var lite sånt vi pratade om igår. Men jag har också förmånen att få bo i den här fina regionen, Region Väst. Jag bor i Mölnlycke, så att jag tar bara 40 och så hit ut. Så det känns jätteroligt. Så vi är nästan grannförsamlingar kan man säga. Det är ju så också att vår pastor, Micke Savhammar, känner ju många av er här. Och han är ju hos oss i Mölnlycke och Landvetter. Så det finns lite kopplingar. Idag så är det så att temat är ett är nödvändigt. Och vi hörde den gammaltestamentliga texten läsas. Men jag ska läsa också evangelietexten. Och den hittar vi i Matteus evangeliet, det 11:e kapitlet. Och det är vers 28 och 30. Och det är Jesus som säger: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Låt oss kort be tillsammans. Tack Herre för det budskap som vi har redan hört den här morgonen om att du är här. Mästaren är här och vill möta oss. Vi ber dig gode helige ande om att du öppnar våra hjärtan och låter oss ta emot ditt ord. I Jesu namn ber vi. Amen. Gamla testamentliga texten som jag sa, som vi läste i första kungaboken, den talar ju om Elias besök hos änkan i Sarefat. Det är ju en av de första berättelserna som står om profeten Elia. Och vi kan läsa om det i kungaboken 17. Det här är en svår tid i landet. Efter kung Salomos storhetstid, ni vet han som byggde templet och allt var ju fred och frid och fröjd höll jag på att säga. Men det var en storhetstid. Så har landet nu delats i två delar. Den norra delen, Nordriket, som också kallades för Israel. Och som hade Samaria som huvudstad. Och så Sydriket, Juda med Jerusalem som huvudstad. Många av de här berättelserna i kungaboken 17, första kungaboken 17-19 om Elia, det känner vi igen från söndagsskolan. Och det är ganska dramatiska berättelser. Vi vet hur han kämpar mot Baals profeterna och hur han går till rätta med kung Ahav, som han heter i den nya Bibel 2000, och drottning Isabel. Och drottning Isabel, hon har ju ofta fått stå för det där riktigt, riktigt onda. Det är ogudaktiga och korrumperade ledare som sitter på tronen i Israel. Och Elia går till rätta med dem. Han blottlägger deras själviska styre flera gånger. Och det kostar på för Elia. Redan när vi möter honom i den här första texten så är han liksom redan i landsflykt. Han har inte gjort många knop när han träder in på bibelscenen, men redan så har han liksom behövt ge sig av i landsflykt. Han gömmer sig faktiskt i fiendeland på andra sidan Jordan om man läser lite högre upp i texten. Och där har Gud sagt åt honom att där får du gömma dig ett tag nu. Men sen kommer Gud till honom när vår text börjar och säger att jag har ett uppdrag till dig. Du ska gå upp till den fenisiska staden Sarefat. Och du ska söka upp en änka. Sarefat, det heter Sarepta idag. Och det ligger i södra Libanon. mellan staden Sidon, som heter samma sak idag, och Tyr, som då är det bibliska Tyrus eller Tyros, i södra Libanon. Elia är alltså en utlänning, en politisk flykting, när han träffar på änkan utanför stadsportarna där hon går och samlar ved. Vi vet inte så mycket om kvinnan mer än att hon också är mor. Och som änka så har hon svårt att försörja sig. Det råder ju torka, inte bara i Israel utan även då i Fenicien där Elia nu befinner sig. Och hon har så svårt att hon berättar för Elia att hon håller på att förbereda den sista måltiden för sig och sin son. För maten är slut. Trots det så är hon villig att dela med sig det lilla hon har med en främmande utlänning av annan tro och religion än vad hon själv är och som har kommit vandrande fram till henne över bergen. Änkan i Sarefat, hon finns idag också på riktigt. Under pandemin så har drygt 80% av Libanons befolkning förlorat sin dagliga inkomst och har svårt att sätta mat på bordet för sig och sin familj. 80%. När jag pratar med våra vänner där nere så säger de att du vet, innan pandemin så hade vi en medelklass. Den finns inte nu. Nu är alla fattiga. Om man inte har lämnat landet. Nyheterna i veckan som gick berättade om en FN-rapport som fastställer att 70% av 10-åringar i låg- och medelinkomstländer, inte bara alltså i de allra fattigaste länderna utan i låg- och medelinkomstländer, 70% av 10-åringarna har svårt att läsa en enkel text. I vissa områden så är analfabetismen i denna grupp så hög som 80% efter nedstängningarna i samband med covid-19-pandemin. Det är en enorm framtida ekonomisk förlust för de här länderna och en enorm individuell tragedi naturligtvis för de här barnen som kommer att ha mycket sämre förutsättningar och mycket svårare att ta sig fram i livet än om de hade fått en normal skolgång och fått lära sig att läsa som barn. Det är ju mycket, mycket svårare ju äldre man blir att lära sig och tillägna sig de här grundläggande sakerna som att läsa och räkna och så. Och sen har vi alla krig. Vi hör om fruktansvärda berättelser när Ryssland förlorar mark i Ukraina och städer och byar befrias. Vittnesbörd från människor som har varit med om fruktansvärda saker och sett fruktansvärda saker. Och efter drygt ett halvårs invasionskrig av Ryssland så finns det tusentals djupt traumatiserade människor som behöver vård, kommer att behöva vård under lång tid för att klara av att bygga upp sina liv igen. Kriget i Syrien har hållit på drygt 11 år. Och så vidare. Och så vidare. Det finns inga goda krig. Vi kan nämna fler områden, det vet ni. Världen är ond. Eller som vi fick höra igår i vår avslutning också, att världen brinner. Men mitt i detta så bygger ändå Gud sitt rike. Han säger, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. För mig är det här otroligt provocerande när jag ser vad som händer runt om i världen. Det är ju ett hån. Hur kan man säga så? Hur kan man säga så när världen brinner? Det är ett hån och provocerar mot en människa som inte vet ens hur man ska överleva dagen eller den veckan. I Sverige kan vi oroa oss över höjda elpriser och bränsle och hot till och med om elavstängningar i vinter. Vi får väl se hur vi klarar det. Men det finns syriska stand-up-komiker på YouTube. YouTube, ni vet, det finns ju mycket på nätet. Men där finns det videos som visar då såna här stand-up-grupper som har gjort spex av eländet. Och då är det så här att i Syrien för närvarande så har man el. Om det funkar så har man el ungefär 2 timmar om dygnet kanske. 1 till 2 timmar om dygnet. Och då är det statlig el vi pratar om. Sen har ju folk då sina egna aggregat och så. Och då ska man ju ha bränsle och driva dem. Men om vi då pratar om den. Många människor är beroende av den statliga elen. Och den brukar komma så där mellan 02:00 och 04:00 någon gång på morgonen. Då har man el. 2 timmar på morgonen mellan 02:00 och 04:00. Och då har de gjort sketcher om detta, hur familjen liksom sitter i mörkret och grejar där på natten och med alla sina grejer. Och sen kommer elen och då börjar alla, det blir en febril verksamhet i familjen. Nu ska man ladda sin dator och man ska ladda sin mobilladdare och man ska få igång dammsugaren. Och man ska liksom använda de här 2 timmarna av el som man har på dygnet. Och så har vi då den stackars pappan i familjen och han har börjat långt tidigare på kvällen med att sortera tvätt. Det har liksom varit hans uppgift då. Och han sitter där och sorterar i kulört och i vitt och han sorterar och sorterar. Och de andra blir mer och mer upprörda på honom därför att han blir aldrig färdig. Och så plopp så har elen gått och fortfarande så har han inte fått igång tvättmaskinen utan han sitter där och sorterar sin tvätt. Varför jag berättar det här, det är ju just för att människor på något sätt ändå hittar och hanterar de här absurda situationerna. Eller som en av tonårsflickorna sa, som skulle delta i en ungdomsledarutbildning som Ekumeniakyrkans samarbetsorganisation har i Syrien. Och det är ungdomsledarutbildningar just för att lära ungdomsledarna och de som har barnverksamhet att också hantera barn med olika typer av trauma. Så att man vet lite grann hur man ska jobba med det. Men då sa hon så här, ja, jättekul med utbildningen och så, men jag kan inte komma den dagen för att det är min tur att duscha. Man får liksom gå runt, man får kanske en dag. En person kan duscha en dag i veckan och då blir det så, då vill man inte missa det. Så mitt i den här trasiga världen där vi blottlägger eländet men vi också ser hur folk hittar överlevnadsmekanismer. Kan man verkligen tala om att Gud bygger sitt rike? Där människors värdighet dras i smutsen på så många olika sätt. Jag sa att det här bibelordet provocerade mig väldigt mycket. Och det gör det. Men jag vill också se hur vi kan... Bibeln är ju levande. Så hur kan vi förstå, hur kan vi läsa Bibeln utifrån Guds rikes tanken? Jag tror att Gud bygger sitt rike. För det handlar om att vi faktiskt tar Jesus på orden. Att vi axlar oket tillsammans med honom. För att andra också ska få finna vila. Det är inte ett passivt arbete. Utan det är ett synnerligen aktivt, profetiskt arbete som vi väljer varje dag. Ett är nödvändigt, var temat för idag. Änkan i Sarefat kunde välja att bara beklaga sin situation. Hon kunde välja att vända ryggen åt en främling. Men det gör hon inte. Utan... hon istället väljer att välkomna en medmänniska och se en medmänniska istället för en parasit som bara ville utnyttja att hon kunde, maten hon kunde ge honom. Jag tror att det här handlar om dig och mig också. Ni som troget har varit med och gett och bett. Församlingsmedlemmar i Ekumeniakyrkan som har gett till det internationella arbetet, till er egen församling. Men om jag då talar från kyrkans perspektiv så att vi har kunnat fortsätta att jobba och stötta kyrkan i Libanon, i Syrien, Så att vi har kunnat fundera på hur ska vi kunna gå vidare när världen brinner. Att vi har kunnat hålla igång skolorna för de syriska flyktingbarnen. Att vi har kunnat styra om bistånd och stöd under pandemin för att kunna bistå familjer med matpaket som inte haft mat på bordet. Och alla ni människor som ber och demonstrerar för fred. Som pekar på orättvisor och orättfärdigheter gång på gång och som inte ger upp fast allt verkar omöjligt. Det tror jag är att axla Jesu ok så att andra kan få andrum, andra kan få vila. Ett är nödvändigt, att tro på att Gud vill vandra vid din sida. Öppna dina ögon och värma ditt hjärta för världens skull. Det är viktigt att förstå att det handlar inte om barmhärtighetsgärningar och sympati där det är vi och dem. Utan det handlar om att upprätta människovärde och människovärdighet. Att ge människor egen makt över sina liv och att bistå människor till att själva kunna vända utvecklingen och hitta lösningar i sin egen närhet. Att bygga Guds rike på jorden. För några år sedan så pratade jag med, då var kriget i Syrien hade hållit på i några år, jag tror detta var runt 2015 någonting. Och jag var på en av mina resor ner till Libanon så träffade jag en av de syriska pastorerna. Mofid heter han. Och han var pastor i en stad som heter Homs, som en del av er hört talas om. Det var mycket kring inledningen av kriget där runt 2012 och så, 2011-2012. Deras kyrka hade blivit helt förstörd. Det hade kommit raketer, slått ner raketer genom taket och sen hade de plundrat resten och sådär. Så den kyrkan var helt liksom nergjord. Och så berättade han när vi träffades då hur de hade börjat bygga upp kyrkan igen. Det tog 2 år för dem att återställa kyrkan och börja fira gudstjänster igen. Men han sa det att det hade kommit så väldigt mycket människor som bodde runt kyrkan och frågat liksom, varför gör ni det här? Ja, men vi är ju Guds kyrka här. Vi är ju Guds rike på den här platsen. Om inte vi skulle vara här och bygga Guds rike, vem skulle göra det då? Väldigt konkret och väldigt tydligt. Det handlar inte om doktriner, utan det handlar om verkligt liv och verkliga människor. Precis som Elia fick flytta in hos änkan vars situation vände. Så att både hon, hennes son och flyktingen Elia som hon hade tagit emot hade vad de behövde. Det var ju inte någon magi, hon behövde fortfarande baka brödet och hon behövde gå efter vattnet. Men hennes tro gjorde att hon kunde vila i Guds omsorg. Tro aldrig att inte du räknas. Tro aldrig att du kan för lite. Vare sig om världspolitik eller teologi eller vad det nu är du tänker. Tro inte att inte du har nog med resurser. Det finns alltid en människa som behöver dig. Som behöver bli sedd av dig. Som behöver din förbön och som behöver din tanke och omtanke. Och det kan vara en människa i din närhet, men det kan också vara söndagsskolbarnen i Syrien eller familjen i Libanon som behöver din tanke och din omsorg i förbön. Som jag sa, många av er har troget stått med oss i vårt arbete också så att vi har kunnat möjliggöra mycket. Och jag tycker alltid det är väldigt kul att predika i Sverige därför att det är bara, nu är det nog när vi har väl fortfarande sommartid och då tror jag det inte är någon skillnad. Eller också är det bara högst en timme. Så att de samlas just nu. I Libanon och Syrien så samlas man till gudstjänst ungefär samma tid som vi firar gudstjänst. Vi är ett i Kristus. Igår har vi haft en heldag om mission och om Guds mission. Och hur den förvandlar världen. Hur Gud ibland också använder kanske de redskap som vi redan har räknat bort. De redskap som kan vara kantstötta och vridna och kanske bortkastade. Men som han använder för att bygga sitt rike. Och ibland så känner vi att vi är de redskapen. Änkan, hon hade inte mycket tilltro till vare sig livet eller Gud när hon träffade Elia. Hon var beredd att gå hem och göra klart det sista och sen lägga sig ner och vänta på att få dö. Men någonting annat hände. Guds rike kliver in i hennes verklighet. Elia har axlat, så att säga, lyssnat, kommer med sin tro, har axlat oket, går in där och får leva, ge liv in i den situationen där änkan, hennes son, finns. Guds mission handlar om att Jesus först får förvandla dig och mig. Våra tankar, våra ögon, det vi ser, det vi tänker. Och sen handlar det om att han också sänder dig till andra. Ett är nödvändigt. Att tro på att Gud vill vandra vid din sida, öppna dina ögon och värma ditt hjärta för den här världens skull. Låt oss be tillsammans. Herre, tack för att vi aldrig någonsin behöver gå i vår egen kraft, utan det är tillsammans med dig som vi axlar oket. Herre, lär oss mer att leva i en profetisk närvaro för människor mitt där vi finns. Herre, tack för att du inte bara kallar oss till dig och till ditt hjärta, utan att du också sänder oss ut till människor. Människor som du älskar, din skapelse som du älskar, Herre. Jag ber för församlingen här i Frista. Ge dem fantasi och finna medel som vi sjunger om, Herre. Hjälp dem att fortsätta att leva och vara ditt rike just på den här platsen. Tack för att vi får vara ett i dig. I Jesu namn. Amen.